Ja, hej och välkomna till KDUs podcast Blåhörnet. Jag heter Emil Svensson och kommer vara moderator. Och idag har vi med oss Christian Karlsson och Mimmi Westerlund. Välkomna.
Tack så mycket.
Tack, tack.
Ja, nu så är det ju 1,5 år kvar till valet. Så jag tänkte att det första vi ska fokusera på är nästa års val helt enkelt till riksdagen. Och har ni börjat urskilja några tendenser i vilka frågor som kan bli viktiga och vad fokus kommer ligga? Eller är det något ni inte har börjat att tänka på än?
Ja, men jag tror ju helt klart att det är ekonomi och arbetsmarknad som kommer vara den viktigaste frågan i valet 2014. Så det blir oundvikligen så när vi befinner oss i det läget i världsekonomin. Där vi har väldigt stora ekonomiska utmaningar framför oss. Och Sverige har ju varit ett föregångsland. Vi har beskrivits som en Northern Star i Europa och liknande. Men naturligtvis så drabbas också vi av den ekonomiska krisen. Och man ser ju att arbetslösheten kan gå upp nu framöver. Så att den frågan kommer vara den absolut viktigaste, tror jag. Och där tror jag att det är ganska tydligt att Alliansen har en högre trovärdighet. Det vill säga att vi vill att det ska löna sig bättre att anställa, bättre att jobba. Och oppositionen vill det inte.
Ja, jag håller med Christian. Det är de frågorna som jag tror kommer få mest fokus och kommer vara mest avgörande för väljarna. Den vanliga väljaren i Sverige. Men sen så tror jag också att integrationspolitiken kommer få ganska mycket utrymme. Och där är det viktigt att riksdagspartierna vågar ta debatten och att man vågar vara den starka rösten i den frågan också. Men som sagt så tror jag att det är mest jobbfrågan som kommer spela stor roll.
Intressant, men det verkar också bli, om man då pratar om vem som kan bli statsminister och liknande, så känns det som att de enda två kandidaterna är Stefan Löfven och Fredrik Reinfeldt. Och vi ser att Fredrik har mycket större förtroende än Stefan Löfven, men ändå leder vänstersidan i opinionsmätningarna för tillfället. Tror ni att det kommer hålla för Stefan Löfven? Kan han vara tyst i ett par år och bli statsminister ändå? Eller?
Jag tror ju inte det. Det är ju så här, va, att det är alltid lättare att vara opposition i början av en mandatperiod, i mitten av en mandatperiod. Men ju närmare valet vi kommer, desto fler besked måste Socialdemokraterna lämna. Och det var ju precis vad som hände för Mona Sahlin. Att hon hade ett ointagligt försprång gentemot Alliansen. Det var så som många beskrev det. Men ju närmare valet vi kom, desto fler besked var hon tvungen att lämna. Och då var det vänsterfalangen i Socialdemokraterna som fick mycket att säga till om. Jag menar, det blev höjda bidrag. Det blev en fråga om, ska det löna sig att arbeta eller ska man och fortsätta då på arbetslinjen, eller ska man gå tillbaka till bidragslinjen? Och jag tror att ett tecken på att Socialdemokraterna och Stefan Löfven är så tysta nu, det är för att den här andra sidan i partiet då, som vill hålla fast vid den traditionella gamla sossepolitiken, att den är för stark helt enkelt.
Är det något du håller med om, Mimmi?
Ja, jag håller helt med. Stefan Löfven är ju en väldigt trygg person. När han pratar så är han ganska lugn och sansad och man kan få ett visst förtroende för honom. Men ett val handlar ju om så mycket mer än bara förtroende. Han måste ju säga någonting också. Han måste ju komma med klara och tydliga besked. Som då nuvarande socialdemokrater kan ställa sig bakom och driva en aktiv valkampanj utifrån. Men sen så måste han ju också fortsätta värva nya väljare och det tror jag blir svårt. Eftersom att han helt enkelt inte kommer med några nya besked. Det är ju väldigt otydligt. Och det måste man jobba på ifall att man ska ha en chans. Men tendenserna pekar ju inte ditåt i nuläget i alla fall.
Något som också talar emot Stefan Löfven, det är ju naturligtvis att han måste samarbeta med Vänsterpartiet och Miljöpartiet för att man ska ha någon chans att utgöra ett regeringsunderlag. Vilket också kommer ligga honom i fatet. För att väljarna vill inte se en regering där Vänsterpartiet har ett starkt inflytande.
Mm.
Men vissa har ju anklagat Fredrik Reinfeldt för att vara lite arrogant. Tror ni det är något som ligger honom i fatet så att säga? Eller är det bara några få som tycker det? För han är ju ganska populär, men ändå vissa som behöver göra röster om att han har blivit lite för arrogant.
jag tror att Fredrik Reinfeldt har en väldigt stor styrka i det stöd han har nu. Alltså han har ju väldigt höga förtroende siffror, men jag tror också att det krävs som alltid inför ett val en ny tändning med nya besked, en mer av en framtidsvision. Så länge han levererar det så tror jag ändå att Fredrik Reinfeldt har en god chans att få fortsätta att vara statsminister efter nästa val.
Det väljarna vill se, det är väl en hungrig statsminister och en hungrig regering som inte har satt sig till rätta i kontorstolen, utan att man har nya visioner för Sverige, att man vill bli ännu lite bättre på alla olika områden och fortsätta ligga i topp i Europa när det gäller ekonomin och sådär. Så jag tror att ifall att han uppfattas som lite arrogant nu, jag tror att det inte är en trend som kommer fortsätta, för alliansen är ju väldigt tunga på att få makten även 2014. Och jag hoppas att vi kommer få se en ny tändning, för det behövs ju i alliansen.
Ja, några som också kanske skulle behöva en ny tändning är vårt egna parti som ligger och kämpar runt 4%. Vad tror ni vi behöver göra i det här läget som vi befinner oss i nu? För det ser ju allt annat än ljust ut.
Till att börja med så skulle jag vilja ta utgångspunkt i kommundagarna som vi hade i Helsingborg här. Jag måste säga att det kändes som att det var en väldigt god stämning i partiet. Inte motstulet på något sätt, utan istället ganska optimistiskt. Så vi har en strategi på plats. Medlemmarna är väldigt medvetna om hur vi ska jobba. Och många var väldigt positiva till Göran Hägglunds tal. Dessvärre missade jag den, för jag satt fast med SJ. Så jag har fått se talet i efterhand. Men alltså, fokus på skolan, mer lärarledd undervisning och en mer EU-realistisk inställning. Det tror jag är helt rätt fråga. Jag tror att det här är en bra grund att fortsätta på. Så att, jag tycker ändå, jag är hoppfull. Jag tror att det kommer finnas goda chanser för Kristdemokraterna att göra ett bra val. Men inte minst nu, vi ser hur Centerpartiet går i en tokliberal riktning på många sätt. I och med den här debatten som varit om deras idéprogram då. Samtidigt som Fredrik Reinfeldt pratar om Försvarsmakten som ett särintresse. Och bevisa just att det finns skäl för de här anklagelserna om arrogans. Och sen har vi en ny jämställdhetsminister från Folkpartiet då, som är feminist och som beskriver hennes största bedrift som att vara med och börja kvotera föräldraförsäkringen. Jag menar, här är det ju öppet läge för Kristdemokraterna. Och jag menar, så länge vi får våran organisation på fötterna, ut och möter väljare, kampanjer, så har vi chans att göra ett riktigt bra valresultat 2014.
Absolut, och nu har vi haft den här stora partiledarstriden och partistyrelsen har efter det antagit strategi 2014, där ju vi alla har enats om att vi ska ta en mer borgerlig profil och att vi faktiskt är ett högerparti. Att vi alla kan enas bakom det i första hand är ju ge oss enormt mycket bättre förutsättningar än vad vi hade för kanske 1,5 år sedan. Och sen så tror jag, precis som Christian säger, att vi måste vara den rösten som saknas i till exempel jämställdhetsdebatten många gånger. Att vi tar diskussionerna och kampen mot nya jämställdhetsministern och visar att det finns ett alternativ, och det är Kristdemokraterna. Så jag tror absolut att ifall att vi håller oss till det här tempot som vi har och den nytändningen som jag ändå upplever finns i partiet, så tror jag att det ser ljus ut. Jag tror att vi kommer göra ett bra val.
På tal om Centerpartiet. Ett av deras förslag var ju att avskaffa arvsrätten. Vad är er spontana reaktion på det påståendet?
Ja, alltså till att börja med så tycker jag att den formulering som finns i Centerpartiets förslag till nytt idéprogram är ganska otydligt vad det egentligen är man vill åstadkomma. Jag ser att man kan tolka det på två sätt. Antingen så tolkar man det som att man anser då att om det finns ett testamente så ska testamentet gälla fullt ut då. Och det innebär alltså att man skulle avskaffa det här laglottsskyddet som finns för barn då. För att man har rätt att ärva. Och då skulle ju ändå man kunna tänka sig att arvsrätten som sådan ligger kvar, som om det inte finns ett testament. Och finns det inget testament så ska arvsrätten gälla. Det är den ena tolkningen. Den andra tolkningen det är ju att man ska då föreslå att man helt ska slopa arvsrätten. Det vill säga i svensk successionsrätt som det heter då, när man ska fördela tillgångar efter att någon har gått bort, består ju av två delar. Det är arvsrätten och det är testamentsrätten. Och det är ju faktiskt så att han som var ordförande för den här gruppen som har tagit fram programmet, han har ju sagt att han inte bara vill slopa laglotten utan faktiskt arvsrätten. Och då är frågan om man ska ta honom på orden. Det är en mer radikal linje. Och en linje som jag tycker är helt uppåt väggarna faktiskt. Just därför att alltså den samlade erfarenheten visar ju dessvärre att när det kommer till en situation där någon avlider och tillgångar ska fördelas, så är det oerhört viktigt med tydliga regler om vad det faktiskt är som gäller. Så att jag tycker det är intressant också att alltså det är alltså den spontana reaktionen, det blir ju på något vis att det här är ett sätt för Centerpartiet att visa att man är liberal, att det är en del av den centerpartistiska frihetskampen. Men medan vi går ur och driver, kanske prioriterar en frihetskamp som handlar om sänkta skatter för att liksom ge förutsättning för starka familjer och valfrihet i skola, barnomsorg och liknande, så handlar Centerpartiets frihetssträvan, ja då fokuserar man på att man ska ha rätt att göra, friheten att göra sina barn arvslösa. Jag tror att få personer känner igen sig i Centerpartiets frihetssträvan, och det är väl också en anledning till att man kan se att opinionsmätningarna dalar då.
Och just det där som du säger sist, att det få kan känna igen sig i det, för tänk till exempel ifall att det är en förälder som blir dement på senare dagar och det kommer ett syskon och vill att föräldern ska skriva över alla pengar på den och skiter i de andra syskonen, även fast det kanske inte är den friska förälderns önskan och vilja, men han går med på det för att han är dement. Det är inte särskilt rättvist, och det är inte att gå i rätt riktning, utan jag tycker att det system som vi har idag är bra. Och håller helt med Kristin att det här förslaget är helt uppåt väggarna än hur man tolkar det utifrån dina förklaringar här tidigare.
Men ni ser då inte att det finns en liten problematik kring dagens regler? Jag tänker på den situationen att man som förälder har kanske flera barn, men ett av barnen väljer att säga upp kontakten med föräldern och man har ingen egentlig relation till barnet. Om man känner att man kanske vill fördela alla sina tillgångar mellan de barnen som man har en relation med. Enda möjligheten att göra ett barn arvlös idag är ju om barnet dödar sin förälder. Och ni kan inte se den problematiken så att säga.
Alltså om man ska se mina ideologiska utgångspunkter i det. Det är ju dels att jag menar, vi människor, vi är moraliska varelser. Vi har en förmåga att tänka rationellt och har en förmåga att fatta beslut. Därför så tycker jag att människor ska ha möjlighet att påverka hur tillgångarna ska fördelas efter att man har gått bort. Alltså det talar ju då för att man ska behålla den här testamentsdelen i det hela. Men samtidigt så har man ju också den insikten om att vi människor lever i en del av ett sammanhang. Vi lever i familjen och vi bör ändå betrakta familjen som en ekonomisk enhet i det här fallet, menar jag. Och svensk rätt idag är ju egentligen en avvägning mellan de här intressena. Det vill säga att du kan styra genom testamentet vem som ska få mest, så att säga. Men du har inte möjligheten att göra någon arvlös. Och jag vet inte om det är ett stort problem att man inte kan göra sina barn arvlösa i Sverige. Jag tror inte det är det största problemet. Jag ser större risker med att helt avskaffa den här laglotten då som man diskuterar. Tänk situationen att en man skiljer sig från sin fru. Man har barn tillsammans. Mannen gifter om sig med en ny fru. Och sen då när mannen dör. Då kanske det blir så att kvinnan får överta all egendom då, om det inte finns någon slags laglottsskydd i det hela. Om vi bara ska ha ett system med testamentsrätt, ja då kan det ju bli så att den här nya frun då, den andra frun, premierar sina barn på bekostnad av de här särkullbarnen som det kallas då. Och jag vet inte, jag tycker nog inte att den här fru nummer tvås rätt är starkare på något vis än barnen. Jag tycker inte det. Men däremot så finns det en problematik med det här laglottssystemet. Och det är ju som du säger att det är faktiskt endast när barnet då i fråga har framkallat dödsorsaken som man kan gå utan arvet så att säga. Kanske att man kan tycka att har man misshandlat sina föräldrar, har man vanvårdat dem, har man... Ja, det finns kanske andra gränser där man i ett testament kan motivera varför man inte vill att de ska kunna ha del av laglotten. Kanske att man kan se över den biten. Men jag tror det är absolut fel att säga att arvsrätt är fel i sig. Och det är fel också att avskaffa laglotten, det tycker jag.
Ja, nej, jag håller ju såklart med dig vad du säger. Och jag tycker på något sätt att man möts halvvägs i den här frågan genom att 50% går till barnen och 50% kan man dela ut som man vill till någon organisation eller till barnen eller sådär. Och då kan man ju på så sätt välja att ena barnet får mer pengar. Men som sagt, jag tycker att Centerpartiets förslag är helt verklighetsfrånvänt faktiskt.
Man får ju på något vis se det här, alltså när en centerpartist som är liberal går ut och säger att ja, men man har ett uppenbara problem med arvsrätten alltså i sin helhet och som det verkar, då får man ju tänka, ja, men vad är det som ligger bakom detta? Och förmodligen så är det just den här liberala synen på att nej, men familjen är ingen viktigare gemenskap än några andra gemenskaper som du väljer. Det finns ingen anledning till att familjen ska ha en särställning i successionsrätten på det här viset, att det är släktingar, att det finns en presumtion för att släktingar ärver. Och den synen på familjen har ju inte vi, utan vi inser att människor lever ihop, man är en del av samma gemenskap, blod är tjockare än vatten, oavsett om man har en bra relation eller en dålig relation till sin familj, så är oftast blod tjockare än vatten, och då blir det också inget problem med att man i lagen har familj, att familjemedlemmar har den här särställningen då i successionsrätten.
Ja, innan vi avslutar så är det dags för veckans flopp och topp. Och om vi börjar med floppen, Mimmi.
Ja, för mig är då floppen ännu ett förslag i Centerns program som de ska diskutera senare i mars. Och det är förslaget om fri invandring. För mig är inte det ett bra förslag som faktiskt löser de problem vi ser idag. Jag tycker inte att det gynnar faktiskt någon, särskilt inte de som är utsatta idag.
Och Christian, du har tittat på toppen.
Ja, alltså för min del, veckans topp för min del, det var, skulle jag nog säga, Stockholm Fashion Week faktiskt. Och det säger jag av två anledningar. Dels att jag hade förmånen att få vara på modevisning i måndag, så det var väldigt trevligt. Och för det andra, för att jag sitter trots allt i Stockholm Business Regions styrelse, och vi jobbar ju mycket med marknadsföring i Stockholm, och just den här typen av event sätter verkligen Stockholm på kartan, och det är väldigt roligt att ha ett sånt event i Stockholm, och det bidrar mycket till en positiv bild av oss.
Då säger vi tack till Christian och Mimmi, så ses vi snart igen. Hej då!